Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och pressgarn, Tama Net Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.
Vi såg inflödet av att allt i princip var icke-svenskodlat och icke, och då liksom kom idén, men vad kan vi göra för att stärka upp den svenska vegetabiliska proteindelen?
Baljväxter är en hjälte bland livsmedel och efterfrågan på detta superlivsmedel ökar. Men det odlas alldeles för lite i Sverige och Jordbruksverket vill få till en rejäl ökning av svenskodlat. I det här avsnittet av Lantbrukspodden har lantbruksreporter Marie Henningsson besökt Sveriges första proteinfabrik i Bjuv, som är i full gång med att utveckla nya produkter av svenskodlad protein. Men först ut i avsnittet är Sofia Blom på Jordbruksverket som reder ut både möjligheter och utmaningar för baljväxterna.
Vad finns det för baljväxter man kan odla i Sverige?
Ärter är en av de vanligare grödorna faktiskt, men åkerböna är också där uppe bland de som odlas allra mest i Sverige. Sen finns det ju små grödor som liksom har seglat upp lite på senare år, med som lupin och vicker och lite nya saker. Konservärter,
men det var ju sånt man åt när man var barn. Äter man konservärter idag?
Ja, men det är klart att man måste ha grönärter till sin vallenbergare.
Men då ska vi börja egentligen i rätt ända, och det är ju bakgrunden till den här rapporten. Varför har ni gjort den här på Jordbruksverket? Och det är ju du som är utredare som har hållit ihop det här arbetet. Men vad är bakgrunden?
Ja, men bakgrunden är att vi ser att det finns många nyttor och fördelar för hållbarhet om vi odlar mer och äter mer baljväxter. Så att det ville vi kika närmare på och egentligen göra en kunskapssammanställning. Både vad gäller effekter för hållbarhet, men också hur ser odlingen egentligen ut idag och hur ser trenden ut. Och till slut då, vad finns det för möjligheter att öka odlingen och bidra till livsmedelsstrategin.
I Sverige idag odlas 2% av åkermarken med baljväxter, har jag läst mig till då. Och i EU är det marginellt mer, 3%. Varför odlar inte svenska lantbrukare mer baljväxter? Är det svårodlat då, eller är det lönsamheten?
Ja, det är nog en kombination, men i grunden är det ju lönsamheten, att baljväxterna har svårt att konkurrera med spannmål helt enkelt.
Intresset för baljväxter har ökat från konsumenternas sida. Men när de köper, vad är det de köper och vad är det de vill ha? Och står den utländska marknaden för en stor andel av det som konsumenterna köper?
Ja, nu har vi inte tittat specifikt på hur mycket av det som svenskarna äter som är utländskt. Men om man tittar på vad det är för produkter som finns, så är det ju såklart mycket import. Och vi har inte haft någon förädlingsindustri i Sverige heller som gör att vi har kunnat ta hand om den svenska produktionen och sälja den i förädlad form till lantbruk eller till konsumenterna.
Men för det här att äta baljväxter, det är ett sätt att ersätta en del av det protein vi annars får i oss via kött. Och kan du prata lite om de fördelar som ni har lyft i rapporten med det?
Ja, det finns ju tydliga fördelar för hälsa och inte minst att man kan minska hjärt-kärlsjukdomar. Vår kost är liksom ett av de största problemen för vår hälsa, och baljväxter kan klart bidra till en förbättring av det. Så att förbättra livskvalitet finns liksom finns det möjligheter att få här om man ökar andelen baljväxter.
Sen uppfattar jag det också som att det är miljövänligare, själva odlingen i sig, att den kräver mindre insatser av tillskott av kväve och så vidare. Har jag uppfattat det rätt?
Ja, det stämmer. De fixerar ju sitt eget kväve, baljväxterna, så att man behöver lägga på mindre. Och det är ju förstås dels positivt utifrån övergödningssynpunkt, men också klimatsynpunkt, för att tillverkningen av mineralgödsel kräver ju mycket energi. Och dessutom körningen då, när man ska lägga ut sitt gödsel, drar ju bränsle. Så att det är positivt på flera sätt, just när det gäller övergödning och klimat, men även biologisk mångfald. Om vi kan öka inslaget av baljväxter i spannmålsdominerat landskap, så blir det större variation. Och fler livsmiljöer och mer föda för biologisk mångfald. Och också förhoppningsvis ett minskat tryck av växtskadegörare då på de grödor som vi annars odlar mest av.
För jag förstår ju att odlar man baljväxter så behöver man ju byta jord och odla spannmål också, som i andra grödor. Men drar den efterkommande grödan också nytta av att man har odlat baljväxter tidigare?
Jo, men det stämmer att man behöver gödsla mindre även året efter i alla fall. Så att det är inte bara det året man odlar baljväxter som man drar nytta av, just den här kvävefixeringen.
Nu ser jag ju att när man läser den här rapporten då, att ni har ju framför allt gått in och tittat på hur humankonsumtionen av baljväxter och hur vi som människor ska äta. Det har ju pratats ganska mycket om att ersätta sojaproteinet djurfoder, men det ser ni som att det ligger lite längre bort.
Ja, men det stämmer. Alltså, vi importerar ju mycket soja. Om vi skulle kunna ersätta det så skulle vi kunna odla mycket baljväxter i Sverige och liksom utnyttja vår fulla potential. Men sojan har både kvaliteter och ett pris som är svårt att konkurrera med för svenska produkter.
Om vi kommer tillbaka till de här gula ärtorna och bruna bönor, vad tror ni när ni har tittat på det här skulle kunna vara andra baljväxter som du ser en möjlighet till här, som ändå är testade odlare?
En lite populär gröda är väl lupin, men man ser liksom inte att de där lite nya grödorna tar någon fart än, utan de är på en låg nivå i arealer. Men däremot så sker det mycket vidareutveckling av de här lite större. Så gulärtor och åkerbönor och så som man tittar på och utvecklar nya livsmedel utav. Men lönsamheten är ju en knäckfråga här då. Att baljväxterna har svårt att konkurrera med spannmål. Så det krävs ju ökad efterfrågan och ett höjt pris. Kanske också nya modeller för att dela risk då mellan de som ska köpa grödan och de som odlar den. Skulle kunna vara en lösning. Men i grunden ökad efterfrågan och ett höjt pris. Och ökad efterfrågan ser vi ju i och för sig, alltså på humansidan, att man vill ha växtbaserade proteiner. Och nu ser vi att det rör sig ganska mycket också på förädlingssidan, och det investeras i och startas industrier där man kan utvinna proteinet och göra livsmedel utav både gulärtor och grönärtor till exempel. På 20 år så har ändå arealen ökat med ungefär 30% av baljväxterna. Men den har liksom stannat av den här ökningen, och vi var på någon slags topp 2016 och har gått ner lite sedan dess. Så att vi tror väl att det finns potential att vända den trenden igen och fortsätta uppåt.
Men har ni tittat på vilka är det som, var i landet är det bäst förutsättningar? Alltså det är klart att det skiljer sig mellan norr och söder, och jag misstänker att det är jordbruksområdena, de här traditionella jordbrukslättområdena där det passar bäst, men finns det skillnader där också?
Jo, men det gör det. Gulärtor går att odla i stort sett hela landet faktiskt, men i övrigt så är det ju mycket Mälardalen och söderut, och för vissa grödor, bruna bönor till exempel, så är det ju i princip Öland som passar för det.
I den här rapporten så har ni ju, vad ska man säga, tre scenarier pekar ni ut med möjligheten att odla proteingrödor för människokonsumtion i Sverige. Så skulle du kunna berätta lite om dem?
Ja, nej, men vi ville titta lite på hur kan efterfrågan öka och vad skulle det kunna ge för arealer i så fall. Och då hittade vi tre scenarier för det. Och det ena är ju att efterfrågan på livsmedel som är växtbaserade ökar. Så då räknar du på om man nu skulle möta den ökade efterfrågan bara med svensk produktion. Och det skulle i stort sett kräva typ 10 000 hektar mer fram till 2030.
I det scenariot skulle du kunna odla 10 000 hektar mer. Skulle efterfrågan kunna finnas för livsmedel för 10 000 hektar mer med baljväxtodling i Sverige? Men hur många hektar odlar vi baljväxter på idag? Alltså både livsmedel och för foder?
Ja, ungefär 50 000 hektar var det då 2021 som vi har officiell statistik för. Sen har det nog ökat lite grann redan till i år, men 50 000 ungefär. Ja, nej, men om vi skulle kunna ersätta de baljväxter som vi importerar för just livsmedel så skulle det också motsvara nästan 10 000 hektar eller 8 000 hektar. Så att bönor och sånt som vi importerar kanske i Tetra Pak och så, om vi kan göra svenska varianter av det, så kan odlingen öka ytterligare då med närmare 10 000 hektar.
Och då handlar det som sagt inte om någon ökad konsumtion, utan då är det att byta utländskt mot svenskt. Scenario 3 då?
Ja, men det sista vi har tittat på är möjligheten att öka exporten. Och det är ju väldigt svårt att liksom hitta något sätt att räkna på det. Men om vi tittar på hur mycket vi har exporterat under den senaste 10-årsperioden och kommer upp till den nivån, så är det också ungefär 10 000 hektar mer som skulle krävas för att nå till den nivån då av export.
Kan man säga kort med den här rapporten, hoppas ni kunna nå ut till lantbruket och till rådgivare och att man ska försöka se den här möjligheten för det svenska lantbruket?
Ja, men precis. Vi vill ju gärna att det odlas mer baljväxter. Vi har också kikat på vad utav de här olika hindren som finns, vad skulle kunna behöva göras eller vad görs redan. Det finns väldigt mycket styrmedel som kan bidra till ökad odling och till att minska de här hindren som finns. Men om man kunde göra mera riktade satsningar eller stoppa in ännu mer pengar i sånt som rör innovation och utveckling och så, som är mycket av det som behövs, så skulle det kunna gå fortare.
Du lyssnar på Lantbrukspodden som i det här avsnittet tar ett grepp om baljväxtodling. Du har just hört Sofia Blom, en av författarna till Jordbruksverkets rapport om möjligheter och utmaningar att odla mer svenskt. En som tror mycket på svenska baljväxter är Bengt Persson, vd på Gropro, Sveriges första proteinfabrik. Lantbruksreporter Marie Henningsson träffar honom på kontoret i Bjuv.
Jag började redan i april 2016 med Findus nedläggning och sen jobbar vi rätt så länge och startade Foodhill 2017, så nu gör gröna frysta arter. Och sen så var då det här en del i tanken med en cirkulär livsmedelsproduktion där vi då försöker hitta, eftersom de gröna arterna är väldigt så svåra kvalitetsmässigt att få rätt i alla läge, och vad kan man då göra och hur kan man knyta ihop restflöde och så vidare. Så det var där det började, och sen 2019 kom jag i kontakt med några maskinkonstruktörer som då hade plockat fram en speciell kvarnteknik, och sen var ju det här proteinskiftet, det var ju så att säga på tal och ganska mycket, och vi såg inflödet av att allt i princip var icke-svenskodlat och icke, och då liksom kom idén med vad kan vi göra för att stärka upp den svenska vegetabiliska proteindelen. Och sen så funderar jag, eftersom jag har hållit på med pollen i många herrans år, odlat till allergen, så visste jag ju att man hade en teknik där som man kunde då sikta fram pollen med vindsiktar och så vidare för att få fram läkemedel, och då borde ju den tekniken kunna funka ihop med den här kvarntekniken och kopplat till biologin. Det första halvåret gick ju åt till att komma igång, men från 1 juli och fortfarande så kör vi liksom produktion, daglig produktion av protein. Så det var bakgrunden. Mm.
Du nämner just det här att det, vi tänker den vegetariska kosten när man ska hitta ersättning av protein, säger du att den till största delen kommer från utlandet. Och vad ser ni för potential egentligen?
Dels har vi ju liksom den potentialen att faktiskt få in svenska baljväxter och svensk växtbaserad protein istället för den importerade. Men dels så växer ju marknaden både nationellt och globalt ganska kraftigt, även om trenden har brutits lite grann nu med tanke på prisökningar och annat, så är det fortfarande en tillväxt i den här marknaden. Och nu har vi kommit så pass långt så att vi har en samarbetspartner som har tagit fram en middagskorv, falukorvsliknande, som är fullt funktionell. Den är testad på ungefär 1000 skolbarn. Utan protester.
Då är den bra.
Så, nu så ska han då se till att komma igång med sin produktion. Sen har vi ett antal andra, så att vi till exempel har vi ett företag som jobbar med kosttillskott som kommer att lansera på apotek och sådana här träningslokaler ett kosttillskott gjort på vårt protein, svenskma.
Vad hämtar ni råvarorna ifrån? För det är ärtor ni använder, både gröna och gula, eller stämmer det?
Vi använder även åkerbönor. Och det hämtar vi ifrån dels Foodhills rester här, eller det som eventuellt blir över. Dels så har vi då ett samarbete med Kalmar Öland som levererar både ärtor och åkerbönor. Kalmar Ölands trädgårdsprodukter alltså.
Hur mycket hoppas ni att ni ska kunna producera? Nu är det svårt om du säger ton och så är det ändå svårt att omsätta det, men att man kan tänka vad det blir av det, men ändå hur stor produktion här?
Man kan säga så här, för att göra det liksom något sån här begripligt fast inte ändå, så kan man säga att Orklas Anamma-sortiment som är marknadsledare med 35% av den svenska marknaden säljer ungefär 6,500 ton. Och vi räknar med att när vi är igång och fullt upp och körande, så ska vi kunna producera i alla fall en 4-5 tusen ton protein. Men det kräver betydligt mer råvara.
För sen, jag tänker, räcker råvaran? För jag har ju då intervjuat Sofia Blom på Jordbruksverket och de lämnade i somras en rapport om möjligheterna att odla inhemska proteingrödor, och de vill ju ha fler odlare eller att fler ska nappa på det här, och det är klart, med bra spannmålspriser kanske det är svårare att få fler att odla proteingrödor, men vad ser ni för framtid?
Å andra sidan kan man ju säga att baljväxtpriserna hänger lite grann med, eller till och med mycket med spannmålspriserna, så att det man behöver titta på, så vi deltar ju bland annat i två stycken SLU Grogrund växtförädlingsprojekt, ett på ärta och ett nu som kommer på åkerböna, för att dels få upp skördenivåerna givetvis, men också få det innehållsmässiga kvaliteten att bli något bättre. Det låter enkelt, men proteiner är ju inte bara proteiner, och ärtor och bönor innehåller inte bara proteiner, och en del är kanske mindre bra och annat är jättebra, men och en del saknas. Så att vi håller på att titta på det kopplat till de här växtförädlingsprojekten och se vad vi kan jobba med. Vi jobbar också, har en bra kontakt i Kanada där man har kommit en bit längre, framförallt på åkerbönesidan. Tittar vi liksom på det, så finns ju Jordbruksverket är något mer återhållsamma i sin prognos än vad jag är, men det finns ju en potential i alla fall från att öka baljväxtodlingen inom ramen för det växtföljdskrav som finns, från dagens 55 000 hektar till i alla fall någonstans runt 300-400 000 hektar. Så det finns ju en potential på odlingssidan att lyfta och se till att råvaran finns. Sen är det ju som du nämnde, att prissättning och marknadsförhållandena och skördenivåerna kanske vi behöver justera. Och man kan behöver förmodligen också titta lite grann på hur man styr sorter. För som jag sa, så om vi tar åkerböna så är det ju inte bara åkerböna som funkar. Alltså brokblom i åkerböna fungerar inte till humankonsumtion, utan den måste vara vitblommig. Kanadensarna har kommit ytterligare några steg på vägen när det gäller de här antinutrienterna. Alltså antinutrienter är ju antingen saker som försämrar smaken eller på olika sätt i matsmältningsprocessen inte riktigt fungerar. Eller stör ut mag-tarmsystem och sånt här. Så att där är ett relativt mycket att göra på området. Vilket också är spännande eftersom det är ett område som inte är utforskat på det sättet för med de förutsättningarna som det kräver nu. Och då är det ju mer spännande än att jobba med det som redan är, där det bara handlar om att förfina hela tiden och på marginalen förbättra.
Med den produktion ni har nu när ni så nyss har startat och kommit igång så är det, då är ni ganska lagom med odlare.
Ja, absolut.
Det känns ju väldigt spännande. Man funderar på vad det är man kommer kanske att äta. Vad tror du att det blir? För du pratade om en korv till exempel.
Det kan bli egentligen vad som helst. Alltså, vi har en dialog nu som tror det är måndag eller tisdag eller onsdag kanske. Så kommer en kommun hit för att titta på hur de kan förstärka den vanliga måltiden proteinmässigt för äldre. Och sen kan man ju då titta, kosttillskott är ju en sån sak. Drycker är ju också något sånt här som kommer och som kanske också går att använda. Och det finns ju en artproteindryck i form av Sprout, men det är ju inte svenskt. Och sen finns det ju mängd möjligheter. Vi håller på med att vi fick faktiskt 3 miljoner från Vinnova tillsammans med Kulinar för att utveckla en extruderingsprocess, vilket gör att man proteinet genom en teknik bildar fiber som i princip kan ersätta fisk eller kik. Man bara ställer in vilken fiberstruktur man vill ha för att det liksom ska kunna komma ut. Och tittar man till exempel, så finns det en rapport från Boston Consulting Group som pekar på att baljväxtproteiner kommer vara det som snabbast, enklast och till ett vettigt pris att vara ett komplement till kött och fisk och kyckling. Samtidigt kommer det, och det finns ju även bra utrymme för köttproduktionen. Jag blir lite sådär provocerad när man ställer dem mot varandra. Man ska ju snarare jobba med varandra i detta, därför att dåligt kött är inget som gagnas av. Och det är inte dåliga vegetabiliska proteiner heller, men kan man kombinera detta och man kan hitta produkter som är funktionella och som kan ätas av alla, därför att det kan man ju också konstatera, till exempel i de här testen vi har gjort med kommunerna, så kan man konstatera att kommunerna vill ju egentligen inte ha 5 olika rätter anpassade efter olika preferenser, utan skulle man kunna göra en korvstroganoff på en vegetabilisk protein, så kommer man ju undan den dagen från att ha 8 alternativ.
Vilka utmaningar ser du här framöver? Ni är ju som sagt i, man får väl ändå säga start, ni har precis kommit igång, så att vi ska ju inte, utan det är ju en uppstart och det går bra just nu, men vad är det för utmaningar framöver?
Alltså det är ju allt från hur vi ytterligare kan få renare protein i det som är proteinkoncentratet. Det handlar om hur vi kan flytta ytterligare protein från den stärkelsefraktionen vi har. Det blir ju också på odlingssidan, därför att det är ju inte alldeles enkelt heller. Även om kalkylen ser bra ut, så finns det ju en del som är skeptiska. Även om det är ekonomiskt kan se hyggligt ut. Det kommer ju förmodligen inte att vara jättemycket bättre än vetet. Och det gör ju då att men vågar jag ta risken, hur riskfyllt det är. Jag pratade med igår, var jag uppe på Bultuna på näringslivsdagarna, och då pratade man med någon, men vi fick väldigt dålig åkerbönskörd i år, så det ska vi aldrig mer ha. Och samtidigt så vet man inte vad det är för åkerböna och odlingssäkerhet och så, men Så där kommer ju vara utmaningar så att säga att motivera en ökad baljväxtodling. Samtidigt som det är en styrka där, för att det innebär också att klimatmässigt så kommer vi ju slippa den mineralgödselkvävet. Och vi kommer att ha ganska snart, för vi ingår då i ett forskningsprojekt som heter Finest. Och där har vi då haft en postdoc som har gjort miljönyckeltalsberäkningar på det som vi har kört nu. Och ser liksom vilket klimat- och miljöavtryck vi har i hela, från så att säga frö till färdig produkt. Och den ser jättebra ut just nu, och den ser mycket bättre ut också än vad kollegorna eller konkurrenterna i Frankrike och Holland har på sina våta processer, där man då använder rätt mycket mer energi än vad vi använder. Och även använder kemikalier i sina processer, vilket vi inte gör. Utan vi jobbar, vår process bygger egentligen på att det är tekniken och biologin som får jobba ihop. Och något tillfälle så kom det här upp med ultraprocessad mat. Och i vårt fall så den middagskorven som vår samarbetspartner har gjort är ju ungefär som ett bröd. Det är ett proteinmjöl som då är mixat tillsammans och en deg som sen är liksom med rapsolja och så vidare för att man ska få det. Så det är inte så stor skillnad på den korven och ett bröd rent processmässigt.
En ganska ren och enkel produkt egentligen.
Egentligen är det så, ja. Till skillnad från då, det som man använder idag i de här sojaisolat och ärtisolat och så, som är egentligen mer en kemisk process, en våt kemisk process.
Du har hört Land Lantbruksreporter Marie Henningsson intervjua Sofia Blom på Jordbruksverket i Jönköping och Bengt Persson, vd på Gropro i Bjuv. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Lantbruksredaktion som är en del av LRF Media.
Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och Pressgarn, Tama Net Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.